Du har lovat att lyssna till alla som ropar dig till hjälp, och vi tror att du hör också oss. Mötesgäster och bröder och systrar som lyssnar till mötet på andra håll ber om Guds folks förböner, så att de skulle bevara på det lilla barnets plats och att det himmelska hoppet skulle gå i uppfyllelse. Fäder, mödrar, flera ungdomar ber om att deras barn, barnbarn, syskon och vänner skulle få bevara tronskåva, och att icke-troende skulle få återvända dets nåd. Många systrar och bröder att deras närstående släkter skulle få finna Guds rike. Mötesgäster ber om förböner för sådana som lever i samboförhållanden, att de skulle få bättringens nåd och ingå äktenskap. En ung mötesgäst att han eller hon skulle få komma in i Guds rike och få vara frisk efter en svår sjukdom. En bror ber om förböner så att han skulle orka vandra i tron. Vi vänder oss till dig, Gud, i många svåra livssituationer. Systrar och bröder ber om krafter i utmanande ekonomiska förhållanden. En syster ber om förböner för att stå ut med nya arbetsförhållanden. En mor för barnens alkoholproblem, att mannen skulle komma ur sitt missbruk och få bättringens nåd. En troende ungdom ber om förböner för att komma till rätta med en bedövande ensamhetskänsla. Troende ber om förböner för svåra familjeförhållanden, att förlåtelse skulle få laga förhållandet mellan familjemedlemmar. En fader för att släktingarnas invecklade stridigheter skulle få redas ut. En bror ber om förböner för sin kusins familj, och en far att barnen skulle bevaras i tron i svåra familjeförhållanden. Föräldrar ber om vilja och krafter att sköta sitt parförhållande så att barnen skulle få kunna komma tillbaka från de sociala myndigheterna. Vår himmelske fader, skänk ledsagare visdom och skillnad att ge råd i svåra livssituationer. Jag har mina egna planer för er, säger Herren. Mina tankar är fredens och fridens tankar. Jag skänker er en hopp och en framtid. En mor som lyssnar till möten över internet ber om att hans make skulle få bli frisk från cancer. En troende vän ber om ledsagare då hon har återfallit i cancersjukdom. Barn i en familj ber om att en fader som hastigt insjuknat skulle få bli frisk. Att en mor ber om att få komma ur trauma och depression. En troende syster ber om att komma över rädslor och trauma från barndomen, och att maken skulle orka vandra vid hennes sida utan att förbittras. Ett ungt äkta par ber om förböner så att de skulle få ett eget hem. Många troende ber om förböner så att de själva och deras närstående skulle få förbli friska. Visa oss en var vår plats i vårt liv. Hör deras ben som ber om en troende äkta hälft. Giv oss kraft och förlitan på din goda vilja och ditt ledsagan. Tack för allt det goda som vi har fått. En troende far tackar för att Gud har ledsagat sina egna. En ung tackar för sin familj, sina vänner och sommarmötesradion. En bror tackar att Gud har hört en framliden moders böner. För oss en gång till dig i himlen. Amen. Vi fortsätter mötet och lyssnar till Guds ord ur salmen 103, Davids salm. Lova Herren min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ och förgät icke vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt så som ett örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, tålmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster. Låter han vår överträdelse vara från oss. Så som en fader förbarmar han sig över barnen. Ty han vet att han vet vad vi är för ett verk. Han tänker därpå att vi är hos doft. En människas dagar är så som gräset, hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom, och hans rättfärdighet intill barn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter den. Herren har ställt sin tron i himlen och hans konunga välde omfattar allt. Loven Herren i hans änglar, i hans starka hjältar och uträtter hans befallning. Lova Herren i alla hans härskaror, i hans tjänare såsom uträtten hans vilja. Loven Herren i alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova Herren. För en tid sedan var jag inbjuden till Ranua folkhögskola för att hålla en helgkurs i bibelkunskap. Jag hade fått i uppdrag att föreläsa om psalmerna. Jag berättade att psalmen hörde till det gamla förbundets visdomslitteratur. Jag berättade att psalmerna översatta från ursprungsspråket betyder ungefär lovprisans sånger. Utöver det finns det också så här beklagande verser. Klagoverser och sorgeverser. Jag berättade också att psalmerna på Jesu tid var deras psalmbok. Jesus och apostlarna bad och Jesu moder bad med utgångspunkt i psalmerna. Psalmerna sjöngs till ackompanjemang av sträng instrument. Det berättas att Luther kunde alla 150 psalmer varje söndag. Så har vi en psalmtext i vår gudstjänst. Jag berättade att psalmerna är uppdelade på olika sätt. Hur Matteus evangeliet till exempel citerar psalmerna och hur förlåtelsen syns i psalmerna. Sedan berättade jag hur det finns psalmer i vår psalmbok som baserar sig på psaltaren i Bibeln. Och en särskild psalm som har tilltalat mig, och som sista del så bad jag kursdeltagarna att berätta sina egna psalmer, och det var den mest givande delen i hela kursen. Jag minns ännu hur dessa bröder och systrar berättade om sina livserfarenheter. Också svåra saker som Gud hade hjälpt dem komma över. Det var något som närde och vederkvickte vår tro. I Herrens ord kan vi läsa. Och vi ber att Guds ord skulle bo rikligen bland oss. Jag har den känslan att vi här har alldeles som bott under dessa dagar här i Björneborg bland Guds ord. Vi har hört det predikas på många olika, genom många olika gåvor. Men sen fanns också en uppmaning till kolosserna och Paulus. Råd, gör och undervisa varandra med psalmer, lovprisning och andliga sånger. I sommarmötesradion så har åhörarna fått höra sånger och får göra så framledes också. Och här på mötesfältet har också Sionsånger genljudit och de ger oss näring. De kommer nära vårt känslomässiga och berör oss. Och där tas fram många slags spörsmål som förenar oss när vi sjunger det tillsammans. Den här psalmen vi läste, det var en psalm av David. Och jag tänker mig här David som en gamling. Han har, när kvällen har blivit svalare, så har han tagit sin lyra och gått ut på palatsets terrass och han stämmer upp i en lovsång. Gud tycker om det att vi lovprisar och tackar honom. David tackar för sin livsledsagan. Herde pojken hade blivit konung. Han hade besegrat Goliat. Han hade varit krigshjälte. Men David hade fallit djupt. Nathan hade genom ett exempelberättelse varit tvungen att påvisa för honom hans själs tillstånd. Och när Nathan hade sagt att du är den mannen, då hade hans samvete väckts och han började be om nåd. Och i Herrens ord sägs att den som förnekar sin onda gärning, han har inte framgång. Men den som bekänner och förkastar sin illgärning, han får nåd. Och David hade fått bättringens nåd och det är det han i synnerhet här tackar för. Att all hans synd har blivit förlåten och att han har blivit botad. Jag skulle vilja säga till dig broder och syster med orden ifrån Sions sång. Minns den tid när du gladdes över nåden. När du sänkte dina synda gärningar i nådefriden. Inte fruktade du då hans nåd skulle tryta eller att hans sinnelag skulle att han skulle vara ombytlig till sinnet. Jag tänker mig att här på mötet så har många ett samvete blivit väckt. Det har talats om glädjeämnen men också sorger. Och vi har tillsammans delat glädjeämnen. Och glädjen har då upplevts större och vi har gemensamt burit sorgen och bedrövelser. Och sådana bedrövelser är lättare att bära gemensamt. Och det är viktigt att där vid mottagarna, mottagare av alla slag, vid internet, där vid radion, att man skulle våga tala ut om det som man har i sina tankar. Det är viktigt att tala, det är viktigt att lyssna och gemensamt uppleva Guds stora kraft och förlåtelsens kraft. På det sättet kommer man ifrån fördärvet och får en krona av barmhärtighet och nåd. Och munnen och hjärtat uppfylls av godhet. Och så som det sägs i Saltaren att man får vingar så som en örn. Jag har fått jobba bland ungdomar. Och jag har sett många flitiga samvetsgranna ungdomar som strävar framåt. Men jag har också sett sådana som har varit trötta
utmattade, där syndens makt har vunnit, där de har varit väldigt nedstämda och bedrövade. Jag fick vara på ett konfirmationsläger i Ranoa, och där sjöng ungdomarna som sin konfirmationssång. Det finns säkert de av er, någon av er här på det här mötet. Ni sjöng vackert att den unga behöver inte med bedrövat sinne vandra, då man i Guds rike alltid synden förlåten får. Och ni sjöng där att tron förnekar inte livet. Örnen är en stark fågel. Den lyfter sig upp på sina vingar. Jesajas betraktade örnen. Han sa att ynglingarna blir trötta och utmattas. Men den rättfärdige får nya krafter och flyger upp så som en örn på sina vingar. Och de vandrar och de blir inte trötta. En värld som är bedövad av nöjen erfar och känner ingen genuin glädje. En glädje som har sin rot i Herren, som är vår kraft. Och predikaren, som likt saltaren är vishetsberättelse, råder ungdomarna att glädja sig i livet och lägga bort det som är ont i köttet. Saltaren hänvisar här till gamla förbundets man Moses och hans liv. Att Herren har gjort sina vägar kända för Moses. Moses liv var förunderligt. Fadern Amram och modern Jokepet, de dolde detta vackra gossebarn så att han inte skulle bli dräpt. De gjorde ett beslut fattat på utifrån tron och stoppade barnen i en ark. Mose bevarades i barnatro och Gud vägledde hans steg på ett förunderligt sätt. Gud kallade Moses till en uppgift. Moses gjorde sig förbehåll. Men Gud förverkligade sin kallelse trots Mose invändningar. Och Mose blev folkets ledare, som förde folket mot det förlovade landet. Men sedan stod man vid Röda havets strand. Och man fick uppgifter om att farao med 600 stridsvagnar har satt av att förfölja detta lilla folk. Och människornas hjärtan uppfylldes av bävan. Hur skulle man klara sig? Det blev knorrande och bitterhet. Moses var i en svår sits, framför honom Röda havet och bakom faraos strids här. Moses räckte ut sin stav. I Röda havet öppnade sig en fåra och världen fortsatte. Och den vägen kunde inte faraos här följa efter längs. Jag satt en gång på möten, jag var en liten gosse och lyssnade till en brors predikan. Brodern predikade att han hade hamnat i gräl med sin hustru. När kvällen kom och natten föll på, de små barnen sov, och brodern skildrade på ett väldigt färgrikt sätt hur det kändes illa. Men sen när det var helt tyst och stilla så kändes det ännu värre. Och han berättade, brodern, att ett av barnen kommer från barnkammaren och förkunnade synderna förlåtna för både far och mor. Och brodern berättade att vi höll på att hamna i gräl om igen, att vem var det som var mest skyldig. Alltså man ville ta på sig skulden själv. Evangeliet öppnade vägen framåt när det hade gått i baklås. Sedan börjar Saltarens författare skildra och beskriva hur idag Gud är. Och han berättar också vad Gud inte är. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vreden evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Martin Luther, den begåvade yngling, studerade vid universitet. Och han var på återresa till sin studieort när blixten slog ner in till honom och hans följeslagare dog. Martin Luther, som hade blivit uppfostrad i romersk-katolsk tradition, och han tänkte sig att Gud satt på en molntuss och tittade ner på honom, och om Martin var snäll så var Gud snäll, men om Gud om Martin däremot gjorde någonting illa så vedergällde Gud. Och nu var Martin i nöd och han gav löfte om att gå i kloster. Han försökte på munkens, eller genom munkens egen rättfärdighet, så försökte han nå frälsningen. Han fastade och bad, biktade sig regelbundet eller ständigt. Plågade sin kropp, men fick ändå inte frid i sitt sinne. Sedan slog han sig ned eller in på mysticismens väg. Och ju mer han begrundade sig själv genom det mystiska, desto mer synd fann han i sig själv. Ingenting som påminner om något gudomligt. Sedan började Luther läsa Bibeln. Han gjorde det med enorm iver. Han läste snabbt till präst, och också på kort tid blev han doktor i teologi. Då fördjupades hans uppfattning om syndabegreppet. Han märkte när han läste Bibeln att grundsynden i människan är själviskhet. Han hade försökt piska denna själviskhet ur sig, men han fann alltid att han föll tillbaka i den synden, och han sprang tillbaka till sin biktfader för att bikta sig. Och han förstod att människan, när människan söker Gud, så gör hon det på ett själviskt sätt, på egna villkor. Sedan vart han ångest inför predestinationen. Om han nu gör sitt bästa här och inte finner frid, då är han predestinerad att hamna i helvetet. Och han gick så långt att han hädade Gud och sa att vad är det för Gud som skapar mig och sedan dömer mig till helvetet. Luther var ju en förfärlig nöd. Men Gud hörde den nödställde mannens rop och vädjan. Och han skickade dit en troende munk som kunde sin trosbekännelse. Det räcker inte med att David har fått sina synder förlåten, den David som saltaren är skriven av. Det räcker inte med att Petrus har fått synderna förlåtna, utan den helige ande ska betyga i ditt hjärta att dina synder förlåts till dig. När nådeordet var uttalat så slutade Luther på den egna gärningens väg, och han fann frid och han trodde. Enbart av tro, enbart av nåd, enbart genom Kristi förtjänst. Enbart av nåd, denna nåd och barmhärtighet är det som David här lovprisar. Gud är tålmodig och god och barmhärtig. Sedan så beskriver han hur Gud flyttar synden från människan. Så långt som öster är från väster, och så högt som himlen är över jorden. Och vi förstår att öster och väster, de råkar aldrig varandra. Sådana här dimensioner är rymdens enormhet. Och dessa är alltså Guds nåde mått. De är ofantliga. I ett sådant nåde rike bor vi, Guds barn. Vi är inte i trångmål eller trängda, utan så här god och nåderik är vår Gud. Och han tar en bild att så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för verk vi är. En människas, att vi är stoft. Och stoffet tynger oss så länge som vi vandrar i vår lekamen. Sång skriver att trots att jag blir frestad och utmattad därigenom, så glömmer ändå icke fadern barnen i pinan, utan nåde löfterna hjälper på vägen mot himlen. Gud vet hur dant verk och material, virke vi är av. Vi behöver alla Guds nåde medel och Guds faderns förbarmande hjärta när vi är av sådant här stoft. Ty han vet vad för ett verk vi är då. Men sedan så börjar psalmisten här beskriva människans liv. Han säger att människans dagar är så som gräset. Runt predikstolen här har vi fina vita blommor som snart kommer att vissna. Vi lever i midsommarns vackraste tid, men blomstret kommer att vissna, och när vinden går över så kommer gräset att förtyna. En sådan bild målar psalmisten upp här. Nu skulle jag vilja säga till dig, broder och syster, i synnerhet till dig som är ung: njut och gläd dig av denna stund. Jesus undervisade i bergspredikan att se på himlens fåglar och ängens blomster. Att vi inte skulle bekymra oss över gårdagen. Eller så som psalmisten råder oss, att vi inte skulle glömma allt det goda som Gud har gjort oss. Inte skulle stirra på det som har varit dåligt, utan glädja oss över det som är gott och det goda Gud gjort oss. Och med förtröstan se framåt. En sådan här helig sorglöshet talade Jesus om i bergspredikan. Inte en ond sorglöshet där vi skulle ge upp våra vardagliga ansträngningar och arbeten och så vidare. Men att beskåda och att i denna stund glädjas över. Men vi vet att livet också som längst är kort. Och består av mycket timligt. Och gränsen mellan det timliga och evigheten är väldigt kort. Det är ett ögonblick. Jag följer tiden här genom att titta på en urtavla. I himlen finns ingen urtavla, där finns en evighet. Därför är det viktigt att vi alla, oberoende av vår ålder, vakar i vår tro. Och det är värt att minnas att livet är kort och att glädja sig över det Gud skänkt oss i våra liv. Men mitt ibland all denna oförgänglig eller förgängelse så finns det det som består och som består evinnerligen, som psalmisten här betraktar. Det är Guds nåd. Den nåd som vi har fått höra talas om här, den är evig och förblir evinnerligen. Sedan så börjar psalmisten lovprisa Guds makt och kraft. Han säger att Herren har ställt sin tron i himlen och hans konunga välde omfattar allt. Vi har alltså en Gud som är allsmäktig, en stor Gud som råder över allt. Och nu uppmanar och befaller psalmisten oss att loven Herren, säger att ni hans änglar, ni starka hjältar. Naturligtvis lovprisas Gud av himlens andeväsen, av änglarna, men också Guds barn är änglar i den bemärkelse att de är ledsagare. Profeten Malakia säger att man ska efterfråga Guds ord ifrån prästen, för han är Herren Sebaots ängel. Då frågar jag dig, broder och syster, känner du att du är stark? Är en man predikant som kliver upp på denna plats erfar och känner han att han är en stark hjälte, som det heter här? Eftersom Guds röst ändå hörs, så som det sägs, att ni som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning, så att det skulle höras av alla. Är ni starka hjältar? Jag har observerat bröderna som har kommit upp på denna plats, att det är inte alls frågan om störska karlar som kommer hit, utan det har varit väldigt väldigt svårt att kliva upp, också så för mig. Men vi alla här, vi är den heliga andas präster. Så fort vi har fått nåden själv, så har vi fått ämbetet att predika. Vi är konungsligt prästerskap och ett heligt folk. Att vi skulle vara frimodiga och järva i denna vår uppgift att förkunna. Att förkunna för varandra, nåde evangeliet, och att vi förlåter. För där i finns Guds kraft. Också jag kommer bävande och tvivlande upp till denna plats, för jag tror mina synder förlåtna. Jag lovar att tro också ni, bröder och systrar, i Herren Jesu heliga namn och försoningsblod, alla synder förlåtna. Och speciellt så skulle jag vilja säga till dig som är långt borta, kanske på en väldigt enslig och ensam plats, men dit du hör denna röst, också där vill Gud trösta dig. Du är inte ensam. Också där du är längre bort, så får du upphöja ditt hjärta att tro i Jesu namn och försoningsblod, alla synderna förlåtna. Denna psalm som vi har läst, den har vacker avslutning. Loven Herren i alla hans verk, var helst hans herradöme är. Min själ, lova Herren. Hela skapelsen är skapad av Gud. Den är inte gudomlig, men den är skapad av Gud. Hela skapelsen tackar sin skapare. Och till detta lovprisan så instämmer Guds barns hjärtan. Gud vill att våra hjärtan ska erfara tacksamhet och glädje. Och på så sätt får vi glada i hågen fortsätta vår resa i den gode Gudens nåderika ledsagelse och med förtröstan. I Jesu namn. Amen.